Har du en liten kärra att låna mig, Nanna?
En vadå?
En liten kärra.
Som i en vagn.
Mm, precis.
Det är ett ord man inte hört på många år.
Det kommer nämligen ett anonymt tips till podden om att Svenska Dagbladets kulturchef Ida Almendal nyligen skrev så här på Facebook. Hej, jag skulle behöva låna en kärra som man kan dra ett litet bord över.
Ja.
En bit av Söder imorgon kväll. Någon som har?
Jag uppskattar hennes idé om hur man förflyttar saker. Mm. Jag har ju försökt en gång flytta med cykel. Men då var de som skulle hjälpa mig flytta blev så bra. Och då tog vi en taxi istället.
Det mest etablerade ordvitsen är att man döper om Facebook till det man eftersöker. Till exempel att man är så här. Hej alla på plånbok. Är det någon som kan låna mig 100 spänn?
Ah, så du hade varit hej alla på Sharebook.
Ja, exakt.
Ja,
men det är ett etablerat begrepp. Men kan vi inte begära lite högre nivå från en kulturchef? Alltså, vi pratar ju mycket om liksom, kulturens förfall och dess förlorade status. Då kan ju inte dess yttersta representanter efterlysa små kärror på Facebook.
Kristoffer, det här är hennes privatliv du hänger ut. Men, det här är inte hennes yrke. Det här är ingen kulturtext hon har pumpat ut i sin tidning.
Nej, men,
utan du hånar henne för något hon har gjort på sitt allra privataste rum.
Jag hånar inte. Jag har en principiell förfrågan här. Att vara kulturchef är lite som att vara en kunglighet, va? Det finns ingen privat sfär. Man är ständigt övervakad och behöver alltid tänka på sin framtung.
Är det sant? Det hade jag ingen aning om. Nej, jag är också nog mot.
Uppenbarligen inte bara du.
Jag tycker att de ska få vara. Men du vet också hur jag behandlar Facebook.
Mm.
Det är mitt allra privataste. Alltså du vet, ibland när folk lägger till mig som inte jag känner och jag är så nästan lite hispigt i det. Så, vem är det här? Vad vill den mig? Känner du den?
Kulturchefer kan inte komma synas dragandes på små kärror på Söder.
Varför?
I alla fall.
Det är miljövänligt. Ja. Istället för att hon ska ta någon sån här tjänst där hon...
Jag vet...
anställa någon papperslös som ska få typ 33 kronor i timmen.
Men liksom lös problemet som min gamla chef på McDonalds brukade säga.
Också genom att anställa en papperslös. Alla vägar leder till en papperslös.
En kulturchef kan inte vara som dig och mig innan.
Nej, det vill något annat.
Det ska vara ett ouppnåeligt väsen som bär det svenska kulturlivets framåtrörelse på sina axlar. Och jag fattar, alla behöver en liten kärra ibland. Det finns många saker som alla människor gör ibland, men som bara liksom inte passar sig ens i en semi-privat offentlighet som på Facebook. Särskilt inte för kulturchefer.
Jag backar Ida, lilla kärran. Gött.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från Kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson. Hej och välkommen Kristoffer till det här programmet. Och nu har jag en väldigt viktig fråga till dig. Vilket är egentligen ditt favoritord i det svenska språket?
Omkullrunkelig.
Åh, det är bra.
Mm.
Det gillar jag också väldigt mycket.
Jag gillar det inte så mycket. Liljekonvalj, nice.
Det är vackert.
Gussilago.
Jonas Hansen Kamini. Mm. Det är alltså en ny lista som har publicerats.
Mm.
Svenskar älskar ord som lagom, fika och kanske. Björn Ranelid till exempel, han gillar eljest, skönja och älska.
Eljest är bra. Mm. Jag gillar eljest. Det var ju också ett ord P.O. Enquist använde.
Ja, det är fint. Mm. Vill du höra mina favoritord?
Mm.
Mitt absoluta favoritord sa mitt barn att jag inte fick använda för att det var hans favoritord. Och då vill jag ha samma. För det är kalabalik.
Mm.
För det är så bra för att man, alltså man ser vad det betyder. Alltså man ser någon som typ gör så här, wow! Alltså som en splatterdocka. Alltså en sån liten som bara viftar med armarna och har kalabalik typ. Förstår vad jag menar? Ordet låter som det är.
Ja, jag förstår också att du...
gillar kalabalik. Okay, ja. Men han sa att jag inte fick använda samma och då gillar jag blasfemi.
Ja, okej. Okay. Ja. Det är inte så ofta man kan använda. Charlatan gillar jag i samma...
Det är också bra, charlatan också bra. Levenemang.
Levenemang?
Fint.
Ja, ja.
Gärdsgård också fint.
Ja, sure thing. Levenemang
Vad är det nu igen? Vad är det?
Det är att man bajsar.
Oh, nej, va? Det är det inte alls.
Jo.
Det är inte det. Så vackert ord kan inte vara något så fult.
Jo, det är det. Precis. En metod för att tömma tarmen.
Fan vad sjukt. Kalabalik är ju tydligt vad det är. Levenemang, det är faktiskt... man tänker att det är typ någon form av lavendelparfym. Som man, du vet, använder på ett annat sätt. Jättevackert ord.
Ja, 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 precis. Men så är det egentligen liksom bara en syssla som porrskådisar från Los Angeles sysslar med.
Jag undrar vad som egentligen pågår på Coachella-festivalen.
Okej.
Okay, har du kollat eller?
Nu känner jag, det är nog konstigt i den här studion. Samtalsämnen från 2007 som bara dyker.
Vadå, du tycker inte man får prata om Coachella nu på den här sidan av 20-talet?
Nej, verkligen inte. När jag började jobba på SVT någon gång i bronsåldern, när PSL, alltså musikbloggen,
äkta Jonas Hallberg-skämt,
verkligen, var liksom det hetaste som fanns. Då var det mycket diskussioner om vad som skulle hända på Coachella.
Ja, jag har i alla fall följt festivalen över nätet. Och jag tycker det verkar som att alla artister och eventuellt också besökare går i barndom så fort de liksom äntrar festivalområdet.
Men det här är ju alltså problemet med musikfestivaler
överhuvudtaget. Ja, det visste inte jag.
Det är därför jag anser att musikfestivalen som koncept är djupt skadlig
för vuxna människor
och för ett sunt musikliv.
Just det. Men vad kul man hade på typ Emma Boda när man var 15 och ett
halvt. Emma Boda, ja, jättekul. Det var, ja.
Det var så känsligt för dig. Coachella, för de som inte vet, det är ju då, som du har varit inne på, en musikfestival i Kalifornien som då skilde då fast för rika, snygga och kända personer. Och kanske framförallt då för folk som reenactar livets Linda. Och med Linda menar jag tonår.
Mm.
Och en av de mest omtalade akterna var just då Justin Bieber.
Mm.
Han är då en artist som slog igenom på YouTube och ville därför genomleva den här perioden i sitt liv igen på scen genom att typ karaoke sjunga till sina YouTube-videos.
Ja, det här nådde även mig.
Ja, jag kan föreställa mig att man inte missade det här. Publiken fick också se honom logga in på videosökmotorn och sen browsa sig igenom då sin egen videokatalog innan han tryckte sig fram till rätt video, inte utan lite internetstrul. Vi kan bara höra lite så du får någon känsla för hur det lät. Come on. Okej, du hör alltså lilla Justin sjunga i bakgrunden, så har du stora Justin sjunga över.
Jag är inte emot det här.
Nej.
Hör och häpna.
Om du vill kan vi också se en live-kommentering då av Katy Perry som satt i publiken med sin nya pojkvän, Kanadas förra premiärminister Justin Trudeau.
Det här känns också verkligen Justin Trudeau-eskt. Mm.
Okej, så hon sa, thank God he has no ads. Mm. Att man åtminstone inte behöver se en reklamfilm när den kunde dra igång. Och på tal då om det här nya paret, så var det speciellt att se Justin Trudeau, 54 år gammal, och Katy Perry, 41 år, driva runt som två tonåringar i festivalområdet.
Mm.
Och i handen så har de liksom varsin röd plastmugg med okänd dryck i.
Det här har man alltid på musikfestivaler i USA.
Mm. Men som par så får man i alla fall en väldigt, väldigt tonårsk vibe av dem. Det känns ju inte som att det här är två personer i typ övre medelåldern.
Ursäkta, kallade du just 41 för övre medelåldern? Det är inte övre medelåldern. Övre medelåldern är snarare 70.
Gud vad glad jag blir att höra. Jag trodde jag var i medelåldern.
Nanna, du är inte i medelåldern. Jag är i yngre medelåldern.
Nej, men jag är 34. Är inte jag i medelåldern?
Nej.
Åh, gud vad skönt. Gud, jag har haft sån ångest länge. Men vad skönt att du säger det. Ja, mindre av mig och tillbaka till festivalen. För tredje regressionen då, som jag kunde spotta på den här festivalen genom internet såklart, var artisten Sabina Carpenter. För vi är så ung, 26 år gammal, men hon betedde sig betydligt yngre än så på scen. För hon har ju då hamnat i blåsväder efter en äkta fjortisreaktion på att en kvinna i publiken visade sin uppskattning med en sån där arabisk ullullering. Nej, det är sant.
Ullullering?
Jag sa inte det där rätt.
Jag vet,
Man kan också säga så här, korta. Alltså du vet en sån, jag kommer inte göra det, men en sån...
Det här är joddling, topp ett arabisk. Obegripligaste jag har hört i den här studion. Vad pratar du om?
Okej, jag tänker att vi får se det här klippet då. Så du och Sabrina Carpenter får höra det här för första gången tillsammans.
Mm.
I think I heard someone yodel. Is that what you're doing? I don't like it. That's your culture, is yodeling?
Okej, men så hon gjorde en sån som ni inte kan uttala. En sån arabisk joddling för att använda Sabina Carpenters egna språk.
Men vad skiljer en arabisk joddling från en schweizisk joddling?
Tvinga mig inte att... Tvinga mig inte! Har du precis som Sabina Carpenter aldrig hört här? Du har aldrig varit på en fest när någon har dragit igång? Eller på vilken poesiläsning som helst?
Absolut inte.
Nej, okej. Okay. Ja, Sabina Carpenter får något oerhört pubertalt i ansiktet. Mm. Riktig surmän.
Det är min gäri.
Verkligen Sabina i 8B, alltså mobbaren. Verkligen tillbaks till högstadiet. Man försöker göra något lite roligt och hon bara, oh, that's weird.
Vem var det som fucking joddla?
Ja, i efterhand har i alla fall Sabina då hasplat ur sin ursäkt på X. Hon säger så här, skriver så här: jag kunde inte se personen med mina ögon och kunde inte höra klart. Min reaktion var ren förvirring, sarkasm och inte illvilja. Kunde hantera det bättre. Nu vet jag vad en sakhort är. Förlåt, jag uttalar igen. Jag välkomnar alla hejar upp och joddlingar framöver.
Ja, förlåt. Alltså, jag tycker inte man joddlar på konsert.
Okej.
Okay. Jag välkomnar noll joddlingar.
Det här fick mig att känna att Sverige må vara ett land för barn. Tyskland, kanske ett land för vuxna, men Coachella, det är en plats för tonåringar.
Ja. Fresh comb with the keys to the locked door. Alma-priset. Till Astrid Lindgrens minne delades ut tidigare i veckan här. Vinnaren blev Jon Klassen, kanadensare. Mm. Jag antar att du inte har läst. Jag har inte gjort det.
Jag har läst böcker av den här Jon Klassen. Till exempel Jag vill ha min hatt. En väldigt bra bok.
Mm, ja.
Men jag har hört att han också har en del... Det är ganska mörka böcker. Det är ganska mörka böcker för små barn. Och både barn, sådana böcker som både barn och vuxna gillar. Mm. Men utöver det så...
Jag är alltid lite skeptisk till barnböcker som är till för att både barn och vuxna ska gilla dem. För att det känns rätt ofta som att de mer är gjorda för att de vuxna ska ha någonting liksom, de står ut med än att barnen de facto tycker att
och det är ju inte att underskatta. Alltså, jag kommer...
Nej, men man orkar ju läsa lite till då. Men...
Ja, men det är verkligen positivt när man hittar en sån bok. Jag kommer ihåg perioden när mitt barn fortfarande gillade att läsa skönlitteratur. Nu gillar han tyvärr bara fakta. Då kunde man ibland få till en sån banger. Att man bara, okej, plötsligt går du att läsa Jakob Nordströms typ någon sån illustrerad dikt för barn. Och man båda står ut med att läsa den 200 gånger på 2 månader.
Men det är ändå någonting att säga, hej, nu läser vi Jockum Nordströms illustrerade dikt.
En person.
Det är lite som när jag är på mitt sämsta humör och liksom försöker få min dotter att uppskatta Frias. Nog om det. Av lätt insatta skäl så läser jag nu då en hel del barnlitteratur nu för tiden.
Ja, vad kul för dig att det funkar.
Tack, mycket är bra. Uh-huh. Ändå måste jag säga, en hel del är liksom inte särskilt bra.
Mm.
Men en sak noterar man ganska snabbt. Mm. Och det är att barn fullständigt älskar Pippi Långstrump.
Mm. Men vet du vad som är intressant? Att Pippi Långstrump skrev ju för typ 8-9-åringar.
Mm,
men att det är små barn som gillar det.
Mm.
Alltså vilken 2-åring som helst flicka i Sverige är ju besatt av Pippi Långstrump.
De leker Pippi, de klär ut sig till Pippi, de sjunger Pippi och som förälder så blir man liksom så här fullständigt sondmatad med Pippi tills man inte kan stå upp längre. Expressens kulturchef Victor Malm funderade för något år sedan om svaret fanns i Stig Larssons idé om den här objektiva fysiska kvaliteten som man liksom kunde väga.
Aha, vad innebär det då?
Ja, men att det helt enkelt är en manifestation av denna liksom fysiska kvalitet som gör att barn bara liksom kan se en bild på Pippi Långstrump och sen är de liksom fast.
Jag förstår fortfarande inte, men det kanske var en för komplicerad tankegång för mig. Den gick...
Du har ju nämnt det här många gånger, att man kan hålla i en bok och känna att den är bra. Du har ju sagt det i den här studion.
Nej, du har sagt det i den här studion.
Nej, du tog upp det senast.
Du har sagt att du kan hålla en bok och i alla fall är
det
bra.
Det var faktiskt du som sa, när jag sa att det fanns en objektiv kvalitet, så sa du, jaha, du är som Stig Larsson som säger att man kan hålla en bok och avgöra om den är bra.
Okej, nu fattar jag vad du menar. Du menar alltså att du kan hålla i Pippi Långstrump, så kan du bara avgöra på vikten. Ifall det är bra på känslan. Hur det känns. Ja,
uppenbarligen kan barn det.
Ja, barn, ja. Och det är Pippi Långstrump.
Ja, alltså de förstår ju ingenting.
Nej, av innehållet.
Framförallt
är det en alldeles för din kapitelbok. De måste ju läsa en omgjord, bearbetad version med massa bilder. Men, kulörta färger.
Man kan ju då förstås mycket riktigt, som Victor Malm påpekade då, se Pippi som någon slags radikal. Kanske den första radikala person som många barn möter. Ja. Om man inte har mig som förälder. Och att det kanske är just det som liksom gör att hon talar till så många barn liksom, som är fjättrade i vuxnas klor och saker de måste göra trots att
det
är
också en catchy låt. Här kommer Pippi.
Verkligen.
Sen är man fast. Sen behövs inte så mycket mer. Och så den här frisyren. Att hon är stark.
Precis. Men problemet med den här teorin, att det liksom skulle vara radikaliteten i Pippi som talar till liksom, små barn, är ju att små barn inte vet vad som är radikalt.
Nej, för de vet ju ingenting.
Nej.
De är precis födda. Alltså, de är nya på jorden.
Alltså det är liksom inte så här direkt upp och nedvända världen med ett barn som sover med fötterna på huvudkudden och äter tårta till frukost.
Lite. Så mycket vet de ju om världen där är radikalt.
Jo, precis. Men om du gör det, då är det lite konstigt. Eller mycket konstigt till och med. Nu gör ju du typ sådana
grejer. Nej, det gör jag inte. Men om ett barn gör det, det är väl ännu konstigare. Nej. Om ett barn äter tårta till frukost. Och så med fötterna på...
Nej, du tycker att det är konstigare att ett barn äter tårta till frukost för att du är så indoktrinerad av liksom hela liksom föräldrakulturen att du känner det dåliga samvetet över att du ser ett barn äta frukost. Barnet
men om
skiter.
Jag gör det, jag har ju stoppat i med värre saker än så.
Jo, det ska gudarna veta.
Så jag tycker att det kanske inte kommer göra, det är inte det som gör att jag får cancer om jag åt tårta till frukost en gång.
Min poäng var bara, barn vet, alltså barn kan liksom inte vara radikala, för det ingår i deras koncept som barn, att liksom, ja, jag tänker inte gå och lägga mig. Man bara, wow.
Inget barn vill gå och lägga sig. Ja, jag fattar vad du menar. Okej, det är en sån...
Det är liksom så här, ja, liksom, är man en vuxen så är man en tjackis om man är så.
Men, liksom, som... men är man barn så är man bara ett barn. Mm. För att man vill inte göra det. Ja,
men oavsett då så blir barn förtrollade av Pippi. Mm. Och vuxna är faktiskt i ärlighetens namn också förtrollade. Jag minns Pippi som en otrolig berättelse.
Oh.
Jag liksom minns tv-serien och jag vet knappt liksom vem jag skulle vara om jag inte i tidigt stadie i livet hade börjat identifiera mig med lilla gubben. Liksom en flamboyant hästsubb som gick med på att bli buren och stå på verandan.
Ja.
Det finns ju då bara ett litet problem med Pippi.
Vad är det?
Med. Eller närmare bestämt med Astrid Lindgren, tror jag. Och det är ett problem jag just blivit varse. Plotten.
Jättebra.
Ja, den är bra. Pippi är rätt kul.
Ja. Premissen är grym. Premissen är fantastisk.
Hennes pappa gillar jag också. Tom och Annika vill man kanske i och för sig mest kväva med en kudde.
Men det är för att de ska stå för normalitet.
Exakt.
Det är rätt berätta, dramaturgiskt perfekt. Att man sätter dem så här, de har tråkigt, de är vanliga barn. De är liksom, de står för normalitet.
Exakt, det ingår i de karaktärerna i byggandet av den här världen. Det är liksom inget konstigt.
Annika måste också, för en Pippi är så normbrytande åt det feminina. Alltså hon är ju ingenting som en liten flicka brukar vara. Och då måste Annika vara så jävla mycket vad en flicka brukar vara. Alltså bara så en riktig jävla fegis.
Det är också häftigt när hon brottar ner Stark Adolf och går på lina.
Det är häftigt. Ja,
men inte sedan 1944 när Albert Bonniers refuserade Astrid Lindgrens Pippi-manus har jag hört någon säga det helt uppenbara. Nämligen att tanten kan ju inte skriva.
Du och Moba i varje avsnitt. Alltså, Pippi-hatare.
Alltså, det är en sån...
det är den tuffa... Typ, Tommy Sjunnesson, Caroline Ringskog för Rädda Nål. Det är en sån tuff mediepersonlighetsåsikt. Astrid Lindgren, det är bara så alla drar den en vända.
Alltså meningsbyggnaden...
Jag är så himla tuff. Kolla hur jag slaktar
meningsbyggnaden är så embarmlig att man blir alldeles mörkrädd. Och jag tog faktiskt med mig Pippi här idag.
Vi hade en väldigt gullig stund i vårt morgonmöte när du började muttra. Drog fram ditt exemplar av Pippi. Vad heter den? Känner du Pippi Långstrump? Heter den så?
Ja, det här är första boken. Känner
du drar upp den och så sätter du bara muttrar och läser igenom den på morgonmötet. Det var en väldigt mysig stund. Och du sa att du inte kunde läsa den på tunnelbanan.
Nej, men jag ville hitta dåliga exempel. Men så insåg jag, kan ju inte sitta med den här stora gula boken själv på tunnelbanan.
Och kunde läsa Pippi Långstrump. Det är en jättemysig bild. Jag önskar att du hade gjort det.
Men vi kan ju bara ta... här, nu tar jag något i högen. Här äter hon, punkt. Hon ligger själv på bordet och har maten på en stol, punkt. Det finns ingen, kommatecken, som kan säga åt henne att sitta ordentligt, kommatecken. Nej, minsann, utropstecken. Det är jättedåligt.
Nej, vet du vad det är? Det är en bra för att läsa högt.
Precis.
Det är gjort för att man som förälder ska kunna ha bra svung och läsa det på ett bra sätt och det ska vara kul att flyga.
Precis, för vet du vad vi har att göra med här?
En högläsning.
Nej, den första författaren som funkade i ljud.
Ja, men vadå, tror du inte Elsa Beskow gjorde det eller? Det är bara så en barnbok ska vara.
Nej, alltså det är så här, hon är ju liksom 40-talets svar på Grimwalkers.
Vadå, du kritiserar hennes höga produktionstakt nu eller?
Det också. Liksom om man strippar bort all fernissa, all överprissatt fucking jävla teater. Om man tar bort att hälla ett ägg i håret, för det är objektivt kul. Om man tar bort Inge Nilssons gestaltning och kvar står vi mitt stycke icke-hållbar, riktigt jäkla rutt. Den text.
Nej, det är inte sant. Hon använder också så här roliga beskrivningar. Så, typ, jag kommer ihåg en när hon såhär, känner hon sig riktigt knepig. Typ. Alltså, låta på bråk, man kan gå att det finns massa ord också som man är så här. För vad använder hon? Åstad. Hon gick Åstad. Alltså massa ord som man borde glömt bort. Jo, som finns kvar.
Till Astrid Lindgrens försvar vill jag då ändå säga att hon blev lite bättre som skribent i takt med att hon övade. Men liksom, grundnivån var så pass låg. Så om vi hade gett det här manuset, om vi bara hade stulit Pippi-manuset och gett det till någon som kunde skriva, förstå vilka höjder vi hade kunnat nå då.
Jag håller inte med. Jag tycker att hon har ett roligt formuleringsglädje. Hon använder roliga ord, oväntade ord för, och jag tror inte bara det har med det ålderdomliga språket att göra, utan det är roligt skrivet.
Framförallt är det liksom en uppvisning i kommatecken, bisatser, upprepningar. Jag menar, hur många gånger kan du säga att Pippi har en kappsäck med guldpengar? Vi vet det, det stod på sida 1.
Då tycker jag i sånt fall Mio Mio har ett större problem med för många ord.
Jo.
Alltså jag tycker om man går in där, så tycker jag att det är ett, där tycker jag att hon hade kunnat gå in med stora saxen. Klipp lite texten.
Man fattar ju liksom så här att Astrid surfade på föräldrar som mycket riktigt läste högt för sina barn och liksom av försyn och omsorg av den här inte jättebra författaren strippade bort alla de här upprepningarna och klumpiga satserna. Men jag tycker ändå man måste kunna kräva högre yrkesheder av en författare. Jag är säker på att om någon sa till Astrid att hon behövde form, så hade hon tagit fram en ungsform. För estetisk form har hon ingen aning om vad det är.
Vad ska jag säga nu? Vad vill du att jag säger?
Ja, ett skäl till att Pippi blev en sån succé är ju såklart också, lite som du var inne på, att barn förr i tiden var lite efterblivna.
Nej, Kristoffer. De hade bara större attention span.
Ja. Ja, men nu är de
var inte förstörda av att sitta på en telefon.
Nu är de ju på väg att bli det igen, vilket vi pratade om tidigare i den här podden. Alltså att IQ-nivån nu sjunker istället.
Ja.
Jo, men alla kanske inte har lyssnat på alla jävla skitavsnitt vi har
förlåt,
gjort.
Förlåt, jag gjorde en sån grej som du alltid brukar göra. Att du säger, jag vet, du behöver inte förklara. Och så är jag såhär, men hallå, vi har lyssnare. Så jag förklarar för dig. Jag ber om ursäkt att jag glömde bort. Att det inte bara var du och jag i ett rum.
Som min dotter brukar säga till mig, pappa. Man får inte säga saker man redan vet.
Jaha, brukar hon säga det?
Ja, det är någonting som de har kommit på förskolan. Jag kommer ofta när jag säger så här, gud vad skönt väder det är ute idag. Just trying to make conversation.
Vilken rolig regel. Det gör ju plötsligt att allt blir väldigt svårt.
Nej, men i och med att barn är på väg att bli dummare igen, så antar jag att framtidsutsikterna för ett aktieinnehav i Astrid Lindgren är fortsatt god ett bra tag till. Alltså Pippi, man ska ju komma ihåg det, att Pippi kommer ju ändå till som något slags arbetsmarknadsmässig åtgärd för Astrid Lindgren. Eller ja, hon började då skriva på Pippi efter att hon låg sängliggande efter en skridskoolycka, tror jag.
Hon började riffa då kring hennes dotters uppslag, Pippi Långstrump, och berätta massa saker då när hon var sjuk. Och sen så, som du var inne på, så hade hon den här olyckan, skridskoolyckan. Och då hade hon tid då för att skriva ner hela skiten.
Oavsett. Du vet ju då Nanna att jag älskar debuter.
Ja!
Och nu har i och för sig vår producent, som är ett riktigt pippihead, får jag förmoda, påpekat att Pippi Långström inte alls är Astrid Lindgrens debut.
Nej, utan det är Britt-Marie Lattar sitt hjärta. Ja, minns du den?
Ja, precis. Men det här är ju då lite som att säga att Infinite från 1996 är Eminems debut och inte The Slim Shady LP från året efter.
För det är den vi känner till, The Slim Shady.
Ja, men det var ju där liksom formen skapades och så vidare. Jada, jada, jada. Nog om det. Jag tänker med en fas hävda att Pippi Långstrump är Astrid Lindgrens debut, för ingen bryr sig om den där Britt-Marie i alla fall.
Jag tycker det är väldigt tryggt också att höra att man kan få en andra chans med en debut.
Följaktligen är då Astrid Lindgrens Känner du Pippi Långstrump? Jag ber till Gud att mitt barn inte börjar lyssna på poddar förrän åtminstone 20 år. Topp tre sämsta debuter jag någonsin har läst.
Vilka är de andra två?
Åh gud, bara för att jag sa att det var topp tre hade jag då inte gjort en lista så här. Bellman ligger bra till.
Bellman? Ja. Kom Mikael. Vad är hans debut? vad är Bellmans debut?
Nej, men Bellman är, han och Cornelis Vreeswijk är delad första plats på mest överskattade svenska artister genom tiden.
Du skojar med. Det stämmer inte, jag blir så upprörd när du säger det så här.
Framförallt Bellman.
Du menar att du har läst Bellmans bok om tankar om flickors ostadighet?
Exakt.
Från 1758. Är det vad du har gjort? Titta ni i ögonen och säg att det är det du har gjort.
Jag säger som Stig Larsson.
Du kunde känna, du kunde väga den. Du har hållit den andra och vägt den. Och i Cornelis Vreeswijk, vad har han skrivit för bok som du hatar?
Men det behöver, han har väl ändå debuterat med
som
någon låt.
Som skivkatalog. Ja. Och då är det, vänta förlåt att jag måste scrolla ner. Då är det alltså att du hatar ballader och oförskämdheter.
Ja, det är lite i samma kategori som tank.
Du blir tokig när du tänker på ballader och oförskämdheter.
Det blir jag faktiskt. Jag blir tokig bara jag tänker på Cornelis Vreeswijk och Carl Michael Bellman. Men vi kan spara det till ett annat avsnitt.
Jag älskar båda två.
Alltså det värsta Carl Michael Bellman ändå gjorde, det var att han fick Tåström och Imperiet att spela in den där.
Nej. Merkur skugga. Nej. Like movies von Frey. Inom ett mörker sig. Ja. Okej, förlåt.
Vi går vidare i programmet.
Vet du att mitt bästa ret som barn var bara att jag spelade två Cornelis Vreeswijk-låtar för min syster. Den ena var Lidsysters Underlata var död. Och den andra var Häst på tak William. Och så började hon gråta. Och nu har jag hittat möjlighet att göra samma sak med dig.
Här sitter jag på en soptipp och skådar med dystert kring. Bland trasor och tombuteljer och många andra ting.
Kristoffer, tack för idag.
Tack.
Du och jag, vi hörs på lördag igen.
Ja, äntligen.
Vår producent heter Mattias Valenius och vår tekniker, hon heter Astrid Ankerkrona. Och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
Skål. Hejdå.
Det tillrar en tår på kinden, jag fylls av melankoli. För vardag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli. För vardag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli.
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.